CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Rapporten slår fast att Sveriges pandemiberedskap var undermålig och hanteringen senfärdig.
Jag håller inte med om den kritiken och jag tror att jag har uttalat det vid många olika tillfällen.
Internationella adoptioner till Sverige ska granskas i en utredning.
Sanningen måste fram.
Om etableringen av en friskola leder till ökad skolsegregation, då ska Skolinspektionen kunna stoppa det.
Einar blev dödsoffer nummer 40 till följd av skjutvåld i år. Vad säger du om den här siffran?
En alldeles för hög siffra. Ytterligare en ung man som blir mördad hela livet framför sig.
För oss poliser så framstår det ju som självklart att det är en oändlig spiral av våld det här som är väldigt, väldigt svår att bryta.
Sverige är världsmästare i internationella adoptioner. Men har de gått rätt till? Tusentals adopterade och adoptivföräldrar grubblar över om berättelsen om deras liv är sann. Nu tillsätter regeringen en stor utredning. Och skolministern vässar klorna mot friskolesektorn. Nytt förslag ska ge Skolinspektionen vetorätt för etablering av nya friskolor om de medverkar till ökad segregation. Och blev mordet på Nils Grönberg med artistnamnet Einar förra veckan en väckarklocka för Sverige? Få negligerar eller spelar längre ner problemen, men har några nya kreativa lösningar egentligen kommit på bordet? Det är våra frågor i denna upplaga av veckopanelen från Kvartal. Jag heter Jörgen Wittfeldt.
Och idag sänder vi återigen veckopanelen inför en live-publik som jag tror gillar att höras och visa att den finns. Den låter så här. Ja, ni hör, det är fullsatt här på Pop House på Kungliga Djurgården i Stockholm. Och vi kan bara varmt rekommendera det här, för vad kan vara en bättre avslutning på veckan än att njuta av ett glas i baren eller vid ett bord här framför scenen, samtidigt som man får nyhetsveckan sammanfattat för sig av en skärpt panel. Den här veckan består den panelen av Åsa Domeij, hållbarhetschef på livsmedelsjätten Axfood och med långt förflutet i Miljöpartiet. Varmt välkommen.
Tack.
Torbjörn Holle, med kort presentation, ekonom på LO, eller hur?
Tackar.
Välkommen.
Tack.
Och Anna-Karin Wyndhamn, som är doktor i pedagogiskt arbete och något av en veckopanelsveteran, får man väl säga. Välkommen åter.
Tack.
Ja, vi går väl pang på rödbetan med dagens huvudnyhet, kanske man kan kalla det. Coronakommissionen presenterade sin andra delrapport med svidande kritik åt nästan alla. Där slås bland annat fast att den svenska pandemihanteringen har präglats av senfärdighet. Åtgärderna under pandemins tidiga skede lyckades inte stoppa eller ens kraftigt begränsa smittspridningen i landet, skriver kommissionen. Torbjörn Holle, hur reagerar du på det vi hittills har fått veta från den här rapporten?
Nej, men det stämmer det du säger, att de är ju väldigt hårda mot väldigt många. Så det är ju imponerande att man vågar vara så hård mot så många. Och det är klart att den stora kritiken handlar ju väldigt mycket om vad som hände i början av pandemin. Att Sverige avvek i början på pandemin, och det tog ett antal veckor innan Sverige fick upp reglerna på den nivån som var i våra grannländer. Och sen dess har vi egentligen gjort ungefär som våra grannländer, vilket också kommissionen påpekar att liksom vi byter strategi fast vi berättar inte riktigt, utan det är ju precis i början vi avviker. Jag tänkte bara också, jag har bara ytligt läst det, men de som ligger mig nära, det är ju villkor för de vårdanställda då, inom som har tagit ett väldigt hårt lass. Och de hade ju faktiskt inte tillgång till skyddsutrustning under väldigt lång period. Och kommissionen är så otroligt hårda mot Arbetsmiljöverket. Jag tror aldrig sett något liknande hårt. De skriver följande. Att Arbetsmiljöverkets agerande framstår som något annat än ett svek mot alla arbetstagare. Alltså svek. Det är otroligt hårt från den statliga kommissionen.
Man får säga, Åsa Domeij, att den här utredningen har väl visat sällsynt stor integritet och oberoende. För att det är ju en känslig fråga det här ändå, både för politiker och andra.
Jag ska säga, ärligt talat har inte jag läst utredningen, för jag har ju jobbat idag. Vi har lyssnat en del på P1 på vägen hit, och det sa ju en hel del. Ja, men det tycker jag. Det verkar ju som att den har varit väldigt modig. Och jag måste säga, min minnesbild när pandemin drog igång, det var ju att det var lite märkliga saker som hände. Alltså, jag jobbar ju i Stockholm, och det var vecka 9, det var sportlov. Och det var ju då man började förstå vilken smittspridning det var i Italien. Och vi pratade om det på jobbet. Jag kommer ihåg att jag stod och pratade med vår säkerhetschef. Och det var ju frågan om att det skulle upp för beslut. Och då blev ju besluten, nu har vi en massa medarbetare som är ute och reser. Nu får alla stanna hemma 2 veckor. Oavsett om de jobbar på kontor, lager eller butik. Och så agerade ju väldigt mycket storföretagen och huvudkontoren i Stockholm. Men det kom inga rekommendationer. Inte ens inför vecka 10 då. Så att norrlänningarna slapp resa. För att hade det blivit liksom avrådan från resor, då hade de ju kunnat få pengarna tillbaka. Så då åkte ännu fler iväg när man visste att det var mycket smittspridning. Och sen kör man dessutom Melodifestivalen med publik. Alltså, den ser ju ändå folk, de flesta ser den på tv.
Det var väl bara 50, folk. Det var väl bara 50 000 på Friends Arena, det var väl inte så farligt?
Nej, precis. Det hade väl varit bättre om det kanske bara hade varit stockholmare då, men det var ju folk som reste långt, så man fick ju en spridning ut för Stockholm. Alltså det var så konstigt, för grannländerna slopade ju den saken, och det hade ju varit lätt att göra utan en stor skada i samhället. Och de av våra medarbetare som fick stanna hemma då med lön i 2 veckor, de led väl inte så där jättemycket, kanske lite småtråkigt, men det var ju inte en massa klagande.
Jag ska ge en liten sån intern information här. De här mikrofonerna, vi sitter ganska högt upp som ni ser. Ju närmare ni kan komma dem, desto lättare att höra både för människorna här och sen i den inspelning som vi ska göra. Anna-Karin Wyndhamn, jag minns att jag skrev en krönika i Kvartal ganska tidigt ändå, som hade rubriken Antipanikstrategin som riskerar att skapa panik. Och det jag försökte säga var att jag uppfattade det som att det viktigaste för beslutsfattare och makthavare i det där första läget var att nu ska vi inte bli rädda. Och vi ska inte göra människor rädda. Känner du igen att det var en sån stämning där i början? Att vi skulle ta det lugnt och göra som vanligt?
Absolut. Och det framgår ju så tydligt i rapporten också. Apropå de datum eller de sjok av tid som du nämner, Åsa. Att rapporten är väldigt tydlig med att vecka 9, då händer någonting. Där hade man en möjlighet som man inte tog. Och därefter förändras smittspridningen också på ett väldigt radikalt sätt genom alla de här Italien-resenärerna som kommer tillbaka. Och att det är ur dessa eller från dessa som smittspridningen tar fart. Och nästa tidssjokar då i mitten av mars, när de övriga nordiska länderna ändrar strategi och börjar göra saker på ett mycket mer aktivt sätt. Och där den här senfärdigheten som rapporten om igen talar om manifesterar sig på ett väldigt tydligt vis. Men jag tänker också att det är någonting som slår en när man lyssnar på kommissionens redogörelse, nämligen att alla de som sitter där är seniorer. När de presenterade sig idag så sa jag senior si och så, jag var tidigare detta, nu är jag senior si och så. Och det där, jag funderade på vad det betyder för att de har det här modet att vara så fräna i sin kritik, så franka i det de ifrågasätter i den svenska strategin. Så att jag, nu föregår jag veckans ord, men en bubblare skulle kunna vara senior, faktiskt. Ja,
bra. Ingen kan ta ifrån dem deras pension, troligtvis. Vad de än säger i den där kommissionsrapporten. Torbjörn Hållö, det här var ju under en period en politisk fråga väldigt mycket. Kanske inte så mycket partipolitisk som ute i samhället. Det fanns grovt sett två schatteringar. En del tyckte att vi var väldigt stolta över Sverige som höll samhället öppet och som tog det lugnt. Och så fanns det den andra schatteringen som tyckte att det här var fruktansvärt nonchalant, så att säga. Finns den spänningen kvar? Jag upplever att den har liksom falnat lite, att vi har gått vidare som samhälle.
Jag tyckte att diskussionen var lite väldigt polariserad, och dessutom bägge två lägarna byggde det på felaktiga premisser. För att det byggde på premissen att Sverige gjorde väldigt annorlunda jämfört med omvärlden, och det gjorde vi, men under väldigt kort period. Sen gjorde vi precis som alla andra länder. Så att jag tyckte att därmed blev debatten lite konstig. Sen hade vi vissa symboler med det munskyddet. Att av någon anledning så skulle inte vi ha munskydd i Sverige. Men det var ett par symboler. Men den stora grejen, och det framgår verkligen av kommissionen också, att det är precis som du som är inne på också. Det är de här liksom veckorna i början där vi gör annorlunda. Och i efterhand så är det väl uppenbart att vi inte skulle gjort som vi gjorde. Och här kommer vi också in på ansvarsutkrävande frågan också. Alltså det problemet är väl så att det fanns ingen politisk röst som sa att vi skulle göra på ett annorlunda sätt. Alltså ansvarsutkrävande kräver ju både att någon tar ansvar, men också att någon kräver ansvar. Och är det ingen som kräver ansvar, så är det svårt på ansvarsutkrävande.
Vill minnas att Jimmy Åkesson under en period var lite på krigsstigen, men sen så backade han tillbaka. Ulf Kristersson valde ju testningen som sin stora fråga. Anna-Karin, du såg tveksam ut.
Nej, men jag tänker på att det är korrekt att det fanns en period när till och med Ebba Busch talade om att följa befälhavaren eller något liknande, vilket var en märkligt uttalande eller en märklig uttolkning av det politiska landskapet och politiska spelet. Men det jag funderar på är också att man kan notera skillnaden i Lena Hallengrens respons idag kontra del 1 i rapporten. För i del 1 då var det ju hon som presenterade rapporten till att börja med, och hon föregick nästan också resultatet, vilket blev då kritiserat på rimliga grunder. Idag går hon ut direkt efteråt och säger att hon ifrågasätter den kritik som rapporten lägger fram och att hon inte håller med. Men nu är det ju den här breda kommissionen som har kommit fram till detta med stadiga belägg. Så att hon kan ju inte hålla med hur mycket hon vill. Det är de facto så det var.
Åsa Domeij, fortfarande så är ju den här stora frågan, det vill säga valde Sverige rätt strategi, den kommer ju i slutrapporten, vad jag förstår, i februari. Men om du skulle gissa, vad tror du att den här tuffa, orädda kommissionen kommer landa i?
Jag skulle tro att det blir stor kritik mot den här just inledningen som vi har pratat om. Och sen kanske att man inte kunde organisera det här och komma igång med testningen snabbare. Det blir nog det allra största. Men det finns ju annat som skulle kunna bli någonting. Och jag tänker det här med äldreboendena. Att man stängde, det är ju ändå folks bostäder. Och samtidigt då, som anhöriga inte fick komma in ens till deras rum och sitta med avstånd, så kunde timvikarier fortsätta springa där. Man anställde ju sällan dem. Det fanns ju vissa kommuner som agerade. Och det är ju folk utan ekonomisk trygghet. Och då kan det vara lite jobbigt kanske att stanna hemma om man känner en liten kittling i halsen.
Ja, det gjorde de ju. Det har ju bevisat många gånger att många valde att gå ändå, så att säga. För att de behövdes. Det skulle kollapsa annars.
Ja, och det är ju en större risk än de anhöriga då. För att det är ju ändå de som ska ta hand om de gamla och måste ju liksom jobba med nära kontakt, så att säga. Och det är väl någonting som fortsätter trots den erfarenheten. Alltså man har oftast inte anställt folk i fasta vikariepooler, utan man ringer fortfarande in människor som kanske inte vet om de ska få ihop till hyran den månaden, med väldigt dåliga arbetsvillkor.
Anna-Karin Wyndan var ju inne på det här med ansvarsutkrävandet, och även Torbjörn. Alltså, Hannes Råstam, den framlidne grävande journalisten, han avslutade sin sista bok med eller det var rättare sagt Mattias Göransson som skrev att Hannes Råstams stora sorg var att vad man än avslöjade så hände det liksom ingenting. Ansvaret var alltid lite delat och det var fel mest här och där och ingen fick avgå och sådär. Kommer det här också bli så? För jag upplever väl att det är på väg åt det hållet. Alla hade ju ansvar och ingen på något sätt då.
Men det kommer ju ett val.
Ja, men kommer det här verkligen att bli en fråga som kommer att påverka valet, det, tror ni?
Ja, men det skulle det kunna bli, tror jag faktiskt. Det, och det beror ju på hur oppositionen hanterar eller förvaltar det som kommissionen eventuellt kommer fram till då i den tredje delen. Men i och för sig, så, å andra sidan så säger ju också kommissionen idag att skulden faller på nuvarande regering, tidigare regeringar, på myndigheterna och på regionerna.
Och kommunerna kanske, ja, lite också.
Så det är väl mer svårt att hitta någon som står utan skuld här.
Ja, läkarna, sjukvården får ju beröm i den här, ja, rapporten. Precis. Rightfully so, känns det som, för de har verkligen klarat sin uppgift.
Det är individen som får beröm. Individen som har tagit ansvar i egenskap för sin, i roll av var man befinner sig och den funktion man har i de här nyckelpositionerna.
Ja, i dem, ja, men inte en av de stora liksom bluffarna när man gick ut och sa att berömde svenska folket för att de var så duktiga på att följa rekommendationerna, medan allt jag kunde se var att svenska folket inte följde rekommendationerna. Det var någon slags pep talk, eller? Är jag ute och cyklar, Åsa?
Ja, det beror väl på. Jag tyckte det här till exempel jobba hemma följdes ju väldigt bra, ja, det, på, ja, de flesta arbetsplatser. Ja, och sen tyckte jag nog liksom ändå det här att gå ut och roa sig och träffa och träffas och sådär. Så det var, men det var väl väldigt blandat. En del var väl riktigt ordentliga och en del följde inte alls det. Men det här med att det är en valfråga, jag tror faktiskt inte det.
Varför inte?
Därför att jag tror att väljarna nog genomskådar att politikerna mer hade inte så mycket integritet, utan de gjorde små testutspel och liksom kände hur vinden blåser i opinionen. Jag tror att inga väljare kan liksom känna att ett parti skötte det här på ett fantastiskt bra sätt, utan, nej, det var en väldigt politisk osäkerhet.
Ja, det blev väldigt, väldigt vanligt att säga, ja, jag är ju ingen epidemiolog, men har ni någonsin hört någon säga jag är inte kriminolog eller jag är inte nationalekonom? De tycker ju till om allting. Så det där var ju väldigt konstigt, eftersom det var väldigt mycket politiska avvägningar. Eller vad säger du, Torbjörn?
Ja, men jag tänkte på den frågan du ställde om folk följde regelverket. Jag kommer ihåg när jag gick till Älvborg någon gång, måste vara i april. Och det finns en barnbok, jag tror inte Palle ensam i världen, ja, alltså han drömmer om att alla har försvunnit. Så kändes det när jag gick längs Vasagatan. Det var helt tomt. Alltså man skulle kunna, alltså Vasagatan som brukar vara knökad med bilar och människor, helt tomt. Så visst följde människor åtminstone den delen som handlar om att jobba hemma. Sen vet jag inte vad man gjorde hemma. Det är mycket möjligt att man umgicks mer än timt.
Man hade
orgier. Ja. Men när det gäller konsekvenser, så tror jag väl att äldreomsorgen är att vi har fått upp ögonen för att vi måste organisera om äldreomsorgen. Och där har det skett något spännande. Det är ju faktiskt att Vänsterpartiet och Moderaterna har tagit gemensamt initiativ i våras och tillförde extra resurser till äldreomsorgen. Och det visar väl att om Vänsterpartiet och Moderaterna kan liksom enas och lägga fram politik, så tyder det på att det har fått att poletterna har ramlat ner hos de politiska partierna. Så att
innan vi går vidare så tänker jag, du som är så lång, Torbjörn, gör som jag. Ta upp mikrofonen och håll den i handen istället. Ni andra tror jag att det går bra ändå.
Men jag vill ändå skjuta in i det där med, som du frågade om, Jörgen, om vi var så duktiga och vi skulle klappa oss själva på huvudet och axeln över att vi klarade detta så bra. Det fanns ju en hypnos under den här perioden som gick ut på att vore det inte härligt om Sverige är det land som skiljer ut sig och som har hittat liksom nyckeln till hur man ska knäcka corona, hur vi ska göra. Då är vi ju alla världsbäst.
Den verkligen epidemiologiska stormakten.
Ja. Ja. Och det där höll ju, menar jag, det offentliga samtalet, diskussionen, det kritiska samtalet framförallt, det förlamade hela det samtalet. Därför att vi ville så gärna, lite överlag, att vi skulle vara så mycket bättre än alla andra.
Ja, Anders Tegnell hade väl klippkort på CNN och BBC och överallt och berättade om den svenska strategin. Det fanns ju en nyfikenhet ett tag. Och en beundran kanske också. Sverige liksom vågar. Emma Frans talade ju om Tegnells citat, storkukslugn. Och det var väl, det fanns väl en sån idé kring honom.
Det var inte alla som såg det.
Nej, så kan det vara. Med det så går vi vidare till ett... Det här blev ju ett långt ämne, så nu blir det ett kort ämne insprängt bland lite längre ämnen. Igår blev det känt att en uppmärksammad studie om våldtäktsmän utreds av åklagare. Det är den så kallade överklagande nämnden för etikprövning som har gjort anmälan, inte bara en gång utan faktiskt två gånger, och nu har de då blivit bönhörda. Skälet är att nämnden anser att forskarna som har begärt tillstånd att forska på integritetskänsliga personliga uppgifter inte har varit tillräckligt detaljerade kring vad den här forskningen skulle handla om i den ansökan som forskarna då skickade in. Men frågan är hur ofta forskare brukar vara det, om det här möjligen rör sig om frågans politiskt känsliga karaktär. Vad säger panelen? Är det rimligt att en åklagare tittar på detta, Anna-Karin?
Nej, det är det inte. Eller att man kan titta på det. Men det som är märkligt här är ju att överklagandenämnden går på gång efter annan på just den här forskningsansökan. Och då trycker för att det ska bli ett avslag eller för att det ska bli en undersökning, vilket det nu blir. Av denna forskare som alltså är mycket väl meriterad, är den mest välciterade forskaren inom medicin vid Lunds universitet. Hon har ingenting i sitt CV som så att säga skulle väcka den här typen av misstanke. Det som ligger i vågskålen här är ju också att man undrar lite om det kan finnas, alltså man är rädd att man kommer fram till fel saker eller att det på något sätt är farliga fakta som kommer ut ur den här forskningsprocessen som hon nu ska leda eller den gallringen hon gör. Och i det är på det här märkliga sättet att man vet ju inte vad man ska komma fram till när man gör en forskningsprocess. Alltså om man visste vad slutsatsen var, vad svaret på frågan var när man startar, då, vad är det för mening med att göra det överhuvudtaget då? Så här finns någon slags märklig politiseringsprocess där man försöker styra forskare från att ställa vissa typer av frågor. Och man försöker skicka en signal om att går ni i den riktningen, ställer ni frågor på det sättet så kommer ni att, så att säga, bli prickade eller få någon slags lampa på er som gör att tillvaron blir mindre behaglig.
I det här fallet kom de ju då fram till att 60%, vill jag minnas att det var, av de dömda våldtäktsmännen var antingen födda utrikes eller hade utrikes födda föräldrar, båda så att säga. Det var ju det kontroversiella då. Men de uppgifterna är ju redan ute så att säga. Så genom det här agerandet kan ju inte etiknämnden eller överklagande nämnden stoppa
det. Nej, men då är det här skicka signalen. Ja, alltså går ni i den riktningen, ställer den här typen av frågor, efterforskaren i den här typen av möjliga samband, då kan det bli svettigt på olika sätt.
Vad säger Rosa?
Jag tycker det är inte så konstigt att en åklagare tittar på det, men jag tror inte man kommer gå vidare med det. Men nu är det så pinsamt, den här forskningsrapporten har jag inte heller läst, utan jag har ju läst om den i hyfsat seriösa medier när den var ny. Och den kommer ju inte bara fram till det här med liksom våldtäktsmän och invandrare, utan det var ju mycket annat, koppling till utbildning och låg inkomst och socioekonomisk status. Det var ju massa olika saker, och sen kommer väl fram till sånt som man borde titta vidare på. Så jag vet inte om det var så känsligt, men det låter ju som att det är någon byråkratisk grej. Hon hade ju då det här etiska tillståndet, men frågan var om hon hade alla etiska tillstånd då. Och det är ju mycket frågor kring personlig integritet liksom. Och jag tror ju inte att forskare kommer bli rädda för, vi säger om ett ämne kan vara kontroversiellt, men man kanske kommer vara ännu mer på tå och liksom hängslen och livrem och kolla, har jag verkligen alla tillstånd?
Så ganska bra, ganska bra tycker du, låter det som, alltså att det inte är fel att man...
Ja, den personliga integriteten tycker jag ju är väldigt viktig liksom i forskningen, så att det är ju bra om det undersöks. Och sen, det låter ju inte som att det är något stort problem i den här studien, men det visar väl sig, jag kan tänka mig att det läggs ner. Om det inte finns någonting i studien som inte jag känner till.
Så vad jag förstår det, så lades det ner redan en gång, men sen så ville de ändå försöka en gång till, och då togs det upp till slut av en åklagare. Torbjörn, har du någon take på det här?
Alltså det handlar väl om nämnden brukar slå ner på, för uppenbarligen så hade hon avvikit i viss utsträckning mot vad hon hade ansökt om att för göra utifrån den här datan. Men om nämnden, om det är vanligt att nämnden slår ner på det, så jag ser inga konstigheter med det. Men om det är så att nämnden slår ner just på den här avvikelsen på grund av ämnesvalet, så är det naturligtvis väldigt problematiskt.
Vad säger du, Anna-Karin, har du någon erfarenhet av det som är i forskningsvärlden? Om det är vanligt att man får bakläxa på sina ansökningar om etikprövning?
Det kan man nog få, men det här, är ju, uppstår ju detta märkliga just att hon hade ett stadigt, så att säga, okej, godkänt på att köra sedan ända bak till 2012. Och sen har forskargruppen sökt förnyat tillstånd och lagt till saker som hon vill titta på i det material, i den data hon har efterhand under de här 10 åren som har löpt därefter. Så att det är ju inte en grupp som är rudis på att söka få grönt kort på etikprövningen, va? Utan de har med all sannolikhet trott sig ha sökt för detta också.
Mm.
Men jag tänker också på den här Brå-rapporten som kom för något år sedan, där vi hade en grupp forskare från Linköpings universitet som tittade på i vad mån Brå hade varit hovsam mot makten och varit försiktig med att berätta vissa saker och så vidare. Och där man kan tala om en annan slags styrning av forskningsresultat eller en försiktighet med att berätta för allmänheten hur det de facto förhåller sig. Forskarna som la fram den rapporten, jag tror huvudforskaren heter Stefan Holgersson, va?
Mm.
Fick det ju inte så särskilt behagligt efter att den här rapporten kom ut.
Han hade väl inte haft det så behagligt innan heller?
Nej, han är en forskare som har stuckit ut hakan och vågat komma med den typen av, resultat som är, så att säga, inte behagliga för makten att få. Så att problemet blir ju när vi adderar den här typen av fall, då skickar det signaler, jag säger det igen, till andra forskare i att då verkligen tänka sig för i vilka frågor man ställer och vilka resultat man lägger fram. Och det är ju för medborgarna ett dålig affär, för det är ju, så att säga, för oss forskningen bedrivs för att vi ska få reda på, flytta gränsen för vad vi vet och så vidare.
Ja, vi sätter därmed stopp för den diskussionen och konstaterar att det här är veckopanelen live, där vi nu ska ge oss i kast med vårt första huvudämne.
Jag har fått höra att jag är hittad i en park i Timoko. Någon har lämnat mig, jag är bara 10 månader. Och alltid tänkt att, åh, vilken tur att jag har blivit räddad, liksom. Jag som blev lämnad. Och så här ser det ut, inte bara för mig. De flesta av oss har dokument som inte stämmer, som är påhittade.
Ja, så berättar Anna Born för SVTs nyheter. Hon är en av de många som har adopterats i Sverige som nu har tvingats omvärdera hela sin livshistoria. I flera fall har det nämligen visat sig att de har stulits från de biologiska föräldrarna och lämnats för adoption. Och i veckan meddelade regeringen att en utredning tillsätts. Åsa Domeij, hur stor är den här skandalen, om vi får kalla den det?
Ja, den är ju fruktansvärt stor. Alltså, den är ju så ruggig så att det var ju obehagligt att se de här tv-reportagen. Och sen att det har kunnat fortsätta så länge då, alltså i decennier, och att det har varit en sån bristfällig dokumentation av varifrån barnen kommer.
Vad tror du att det beror på då, att man har kunnat ånga på med det här? För det har ju inte saknats larmsignaler, precis som du är inne på.
Det är ju det som känns så obegripligt någonstans. Alltså, jag vet inte, ska man spekulera? Kan det vara någon sån här omedveten förträngningsmekanism bland de som jobbade med adoptioner? Alltså det här trycket, många par i sorg som drömmer om ett barn, och man ser att man gör så mycket gott att de blir så lyckliga då när de får bli föräldrar, att man på ett omedvetet sätt förtränger och inte liksom vill tro att någonting sånt här kan vara sant. Jag vet inte, ni andra i panelen kanske har någon jättebra förklaring, för jag förstår det bara inte att det inte har kommit fram mer.
Torbjörn Holle, alltså, jag skrev en kolumn i Dagens Nyheter som drev tesen att det här hade att göra med den svenska självbilden som en världens bästa land, och att okej, även om det kanske inte var helt perfekt hur det hade gått till, så fick de ändå leva i Sverige, de här barnen, och det var liksom någonting att glädjas åt. Kan jag ha haft någon poäng i det eller inte?
Ja, men det tror jag. För oss måste ha väldigt stor respekt för den här diskussionen, för att det är väldigt många som lever i Sverige som har bakgrund att vara internationellt adopterade, ungefär 60 000 personer, och många av dem är ju ungefär min ålder, det vill säga en bit över 40, och har nu egna barn. Så det är ett väldigt stort fenomen. Och när man tittar på statistiken så väldigt många kom ju ungefär i den tiden. Alltså när jag föddes och några år efter, det var ju ett väldigt stort fenomen i slutet på 70-talet, närmare 2000 barn kom per år. I dagsläget så är det ju en rännil av detta, det är något hundratal som kommer per år. Och det beror väl delvis naturligtvis på att de här länderna som barnen kommer ifrån är mycket rikare idag. Här med Sydkorea och Taiwan, det är ju länder som är lika rika som Sverige naturligtvis. Men jag tror också att vi har blivit mer medveten om det komplexa i adoptioner. Alltså att det är ju en ojämlik relation. Alltså ett rikt västland Sverige, ett fattigt u-land Indien eller dåvarande Sydkorea och Taiwan på den tiden. Och dessutom så är det ju med socialt, socioekonomiskt stark familj i Sverige, en socioekonomiskt svag kvinna, ofta ung kvinna i ett fattigt land. Så att det är klart att alla ojämlika relationer är, oavsett vilken relation det är problematiska och kräver väldigt mycket regler för att man ska få en liksom lika spelfält, så att säga. Mm. Och när jag läst på inför detta så har jag noterat att man har ju byggt på steg för steg med regelverk. I slutet på 70-talet var det väldigt oreglerat och i dagsläget så är det väldigt reglerat. Det är så pass ojämlik relation så det behöver nog väldigt, väldigt mycket regler för att det ska fungera helt enkelt.
Anna-Karin Windhamn, vilka eller vem är de största offren i det här, tycker du?
I så fall måste jag svara att det är de mödrar eller föräldrar som blivit berövade sina barn mot sin vilja. Lurade eller bortschackrade på ett mycket cyniskt och inhumant vis. Och jag tror att apropå Åsas fråga där vad det kan bero på. För mig är det just detta att man har sett adoptioner som en 100% human handling att göra. Det är en god sak att göra och det vill vi tro. Och vi vill inte tro att det bakom detta pågår en cynisk handel då med barn som dessutom där handeln är avsedd att gynna en militärdiktaturs skamfilade rykte.
Men jag tänker
på Chile och det som kom upp kring detta.
Men det måste ju finnas pengar för att det ska finnas incitament att stjäla barn. Och uppenbarligen så har pengar bytt händer i den här och kanske mer pengar egentligen än vad som är lämpligt, eller?
Ja, alltså det som jag har grunnat på när jag har följt den här granskningen, det är ju Adoptionscentrums roll och hur de förhåller sig till granskningen och hur de svarar. Och så sent som igår eller dagen före igår kanske det var, när det var både i nyheter på radio och tv, så svarar verksamhetschefen Kerstin Gedung på ett märkligt sätt kring detta. Hon erkänner eller vidstår att det har förekommit övertalningskampanjer. Hon känner till att det har förekommit övertalningskampanjer. Hon tycker det är olyckligt. Men, säger hon, vi litade ju på de beslut som fattades av utresedomstolen i det landet, Chile exempelvis. Sen visade sig i granskningen att Adoptionscentrum har haft kontakter med domstolarna. De har haft läkare, advokater, socialarbetare som har varit inflätade i det här nätet av handel. Och då tycker jag att de försöker två sina händer i ett smutsigt vatten här. Därför att de har varit insyltade på ett eller annat vis i den här typen av transaktioner där den parten som förlorar ett barn inte är ses som en fullvärdig människa, så att säga.
Åsa, Torbjörn var ju inne på det att vi måste närma oss den här frågan med lite känslighet eftersom det är väldigt många i Sverige som berörs och inte bara barnen som då plötsligt blir osäkra på vad storyn som jag har fått höra sann, också föräldrarna, alltså de adoptivföräldrarna i Sverige som jag antar i alla fall har trott att allting har gått rätt till.
Ja, så är det ju, men vad jag tror då, det är ju att så många som möjligt får reda på sanningen.
Det är bäst, tänker du?
Ja, det tror jag. Alltså, även om det är smärtsamt så är det värre att gå och undra och fundera och spekulera. Så att jag menar, det här har ju hänt. Det kommer vi ju inte ifrån. Och det...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt. Byggmax!
Det är ju liksom ingen mening att låta bli och prata om det för att det är en känslig fråga för de som kan vara berörda.
Torbjörn Hållö, i flera andra länder, Nederländerna till exempel, så reagerade man mycket tidigare på de här uppgifterna och satte igång stora utredningar och stoppade adoptioner och så. I Sverige har det ju dröjt. Det har funnits liksom en tröghet och en ovilja att ta till sig det här. Uppfattar jag det som i alla fall. Vad kan det bero på, tror du?
Alltså, så som jag läser utvecklingen, så har man ju då stramat upp adoptionsprocessen väldigt kraftfullt. Men så har man ju det här fenomenet att det är ju de här föreningarna då som är de som agerar mycket. Och det är möjligt att man i större utsträckning borde ha, att det borde vara det offentliga som har... Det borde vara mer av en offentlig uppgift än en föreningsuppgift att ha den här typen av kontakter. Det kanske hade bidragit. Men så jag är tillbaka till att alltså det är en ojämlik relation, så att det finns enorma risker med liksom inbyggda, och det, jag tror det är väldigt lätt att det går fel även om man har väldigt goda intentioner.
Vi har ju en statsministerkandidat, Ulf Kristersson, som ju var ordförande för Adoptionscentrum under många år. Har inte han kommit lite billigt undan hittills, Anna-Karin?
När jag sökte bakåt så uppfattade jag det som att han hade efterfrågat någon slags vitbok kring detta, en grundlig utredning. Men det kunde kanske ha sagts tydligare eller tryckts på ännu mer. Jag är kvar i det jag sa tidigare, att jag tycker Adoptionscentrum här har mycket att, så att säga, de behöver lägga korten på bordet, eller de kanske behöver göra refst med sig själv i fråga och inte komma med den här typen av svepande formuleringar som att man känner att man värderingsmässigt stod väldigt långt ifrån militärdiktaturen Chile. Ja, nu, men vad gjorde ni då, undrar man ju. Mm.
Nu kommer den här utredningen, Åsa Domeij, vad kan en sån utredning rimligen leda till?
Ja, men den kan ju leda till att man faktiskt får reda på mer om det här som vi diskuterar nu. Hur kunde det hända? Det är ju det man kan hoppas på. Och det kanske är flera olyckliga omständigheter. Det kanske var så en svag styrelse, ingen riktig myndighetstillsyn. Det här trycket och längtan efter barn, kanske. Lite svensk självgodhet och nationalism också i en väldigt obehaglig och olycklig brygd som drabbade människor jättesvårt.
Jag heter Ola Wong och är kulturredaktör och hanterar även nyhetsjournalistik för Kvartal. Kvartals grundidé är att återupprätta ett vuxet samtal. Ett samtal där vi lyfter fram det konstruktiva och sakliga. Och där vi lämnar polariserande retorik och hårda personangrepp därhän. Svensk kulturjournalistik har länge präglats av motsatsen till det jag nyss sa. Och det är därför vi såg ett behov av att skapa kvartalkultur. Om du gillar det vi gör kan du stödja Kvartal på regelbunden basis. Som månadsgivare eller licensbetalare. Och hur det blir det kan du läsa mer om på kvartal.se/gava.
Jag ser det här som en i grunden en rättssäkerhetsfråga och faktiskt också en demokratifråga. Om ingenting förändras ifrån den situation vi har idag, då är risken uppenbar att vi inte kommer att klara av att utreda och klara upp de här grova brotten.
Alltså sa Polisförbundets ordförande Lena Nitz i SVT:s Rapport i måndags och berättade om tydliga signaler utifrån fältet att utredarna håller på att duka under av alla mordutredningar. Om problembeskrivningen nu är de flesta eniga, men vad som behöver göras där är det fortfarande ganska otydligt. Torbjörn Hållö, mordet på rapartisten Einar har ju diskuterats hela veckan. Men har något i grunden förändrats vad gäller handlingskraft eller handlingsutrymme för beslutsfattare i den här frågan?
Nej, tyvärr inte. Och jag ser det så här att jag uppfattar att de politiska partierna, de jobbar vidare med sina liksom kärnfrågor. Alltså där man, alltså jag tror helt enkelt att ska man lösa detta så måste man göra väldigt mycket. Man behöver göra saker på migrationsområdet, på det socialpolitiska området, på det kriminalpolitiska området, på det ekonomiska området. Alltså väldigt mycket. Men jag uppfattar att de politiska partierna är framförallt och liksom leta i sin egen verktygslåda. Alltså Sverigedemokraterna kommer med nya förslag om migrationspolitiken, Moderaterna kanske om kriminalpolitiken, partiet till vänster om det socialpolitiska, ni förstår vad jag menar. Alltså det är inte särskilt imponerande. Alltså det som blir imponerande är om partiet går utanför sin komfortzon. Om Vänsterpartiet börjar prata om migrationspolitik, om Sverigedemokraterna börjar prata om det socialpolitiska, då blir jag imponerad. Och där är vi tyvärr inte.
Mm. Åsa Domeij, mycket görs och mycket har gjorts trots allt. Straff har skärpts, många grovt kriminella avtjänar fängelsestraff eller är på väg att göra det. Ändå tycks den här mardrömmen faktiskt bara fortsätta. Hur ska man uppfatta det?
Ja, jag tycker ju faktiskt att partierna närmar sig varandra ganska mycket, eller är på väg, liksom att de som inte pratade så mycket skärpta straff har gjort det väldigt mycket. Det är ju massor med beslut som har fattats enhet i riksdagen. Och de som inte pratade om det förebyggande och skolan börjar glida över lite grann dit. Så att egentligen kanske partierna står närmare varandra än vad man tror när man följer mediedebatten. Men sen så, jag tror att en väldigt känslig fråga i det här är att man måste gå in otroligt tidigt. För att det sker ju en sån nyrekrytering hela tiden med yngre och yngre killar, det är ju mest killar då. Och att de måste bort ifrån de här områdena. Det kanske de är redan när de är 9, 10, 11 år. Och det är ju liksom en väldigt svår situation. För då kanske föräldrarna till exempel inte vill eller kan flytta. Och hur hittar man bra fosterhem åt de här barnen? För så länge man är kvar i en sån här miljö, när man har kommit in i den här hämndspiralen. Jag läste den här boken Tills alla dör som jag tyckte var väldigt intressant.
Diamant Salihu, ja.
Ja, precis. Att det är ju väldigt svårt att bryta den. Och så syr man in en massa på människor på som får längre och längre straff. Och så kommer det hela tiden nya rekryteringar av unga. Och man vet ju liksom barn. Det finns ju andra länder med barnsoldater. Det börjar ju gå dit och liksom barn som inte har några spärrar och som springer runt med skjutvapen. Alltså de måste ju bort ifrån miljön väldigt, väldigt tidigt.
Men när du säger bort, då tänker jag att du menar att de ska omhändertas bort från sina föräldrar. Och det är klart att det är ju väldigt, väldigt känsligt.
Ja, det är det jag menar. Det är det som är otroligt känsligt. Men då kanske man måste prata med föräldrarna. Titta vad som händer här runt omkring. Vill du inte att ditt barn ska få bli vuxen? Och det, då kanske i vissa fall att föräldrarna faktiskt kan göra någonting och själva ta sig från den miljön. Och det kanske kan hända att föräldrar också tycker det är bra för att rädda deras eget barn, att de kan komma i fosterhem. Men hur hittar man de här bra fosterhemmen? Det är ju en jätteutmaning, bara
och,
det.
Och det där förutsätter ju en socialtjänst i världsklass också vad gäller resurser. Anna-Karin Windhamn, alltså har vi ett sånt samhälle som kan klara av det där som Åsa skissar på där?
Jo, men jag vill tro det. Och, men det handlar om en något förändrat förhållningssätt till vad man erbjuder för medicin på den typen av utfall eller gränsöverträdelser eller när det här börjar, antisociala beteendet börjar visa sig. Där jag tror att man i alldeles för hög grad har varit för mjäkig, för snäll i att så att säga bara släta över eller erbjuda samtal eller någon trevlig gruppaktivitet eller något liknande. Rikspolischefen sa i en intervju häromdagen att samhället måste markera mycket tydligt när en gräns överträds. Och det måste man också göra och när så att säga, de här juniorerna börjar spela över och bete sig på det antisociala sättet.
Men då måste jag fråga dig, den här mjäkigheten, är inte det i själva verket ett svenskt karaktärsdrag? Alltså, går den ens att bli av med? Jag undrar bara, för att jag hör ju folk prata om de här hårda tagen och tydligheten, men det händer ju inte riktigt. Eller
nej,
har jag missat
något? Det är problemet, och det var därför jag sa att jag tror vi har kapacitet till det. Vi har institutioner som skulle kunna göra det, men dessa institutioners förhållningssätt måste ändras. Så att till exempel lärare i skolan eller rektorer i skolan eller andra av de som är aktörer som befinner sig nära dessa unga män har resurser och verktyg att markera att när du gör på det sättet och händer, det kostar dig någonting.
Jo, men kan samma individer som i åratal decennier har varit mjäkiga och curlingaktiga?
De har ju blivit mjäkiga på grund av att styrdokumenten, verktygen har tagits ifrån dem.
Ligger det inte djupare än styrdokumenten?
Nej, det tror jag inte.
Vad säger Torbjörn? Är mjäkigheten ett svensk karaktärsdrag? Eller är det styrdokumentens fel?
Jag har inget bra svar på detta, men...
Men jag vill bara säga en sak till då, ja. Apropå det, därför att vi har ju över lång tid haft exempelvis lågaffektivt bemötande som någon slags kardinals huvudstrategi vid bråk i skolor och liknande. Och det är en metod som absolut kan fungera på unga människor eller vuxna människor för den delen med en viss typ av diagnosproblematik eller andra former av funktionsvariationer. Men det är inte någonting som tyder på att den strategin, det vill säga att man inte höjer rösten, att man inte säger ifrån, att man inte visar makt, att det skulle fungera på generellt plan. Men skolor idag använder detta som konflikthanteringsstrategi. Det vill säga att de tar ett steg tillbaka, de sänker rösten, de är väldigt passiva och så tror de att det onda ska liksom försvinna med det. Det gör det inte.
Åsa, kan du balansera upp panelen här lite med någonting annat? Eller är du också inne på samma linje?
Jag tänker bara säga att jag tror att socialtjänsten skulle vilja göra mer, men de har inte riktigt maktmedlen. Alltså det måste gå väldigt långt. Då är det ju ett omhändertagande. Men innan dess så är det liksom så mycket frivilliga åtgärder. Och då funkar inte det. Sen finns det ju en annan sak som vi inte har pratat om än när det gäller det här. Och det är ju att det är ju rätt relaterat till misslyckanden i skolan. Och det är alltså när de här betygen som bygger på de här kunskapsmålen kommer i årskurs 6. Ni som lyssnar, ni som har haft barn sen det blev de här kunskapsrelaterade målen, sen alltså svammelskolan kom. Alltså, ni har väl läst dem? Det är ju det är ju hopplöst för många barn. Och de som, jag menar, det är ju knappt att en välutbildad med svenskt modersmål kan förstå dessa kunskapskrav. Och då tappas ju massor med pojkar där i årskurs 6. De säger att de kan ju aldrig bli godkända. Mm. De har ju ingen chans i skolan. Jag menar, de ser ju ingen framtid och skaffas en utbildning. När jag gick i skolan, när det var 1-5, även de som fick ettorna, de blev ändå så godkända på det viset att de kunde gå vidare till olika gymnasieutbildningar där det inte var så höga krav. De blev inte underkända. Och då var det ju liksom mer fakta som skolan handlade om. Och på den tiden då pratade man ju också om flumskolan. Men nu har vi fått svammelskolan. Ja, det här måste vi ju faktiskt prata om. Att det är ju omöjligt, kanske särskilt för pojkar med ej högutbildade föräldrar. De ger upp när de är 11-12.
Nu gled vi in lite grann på skolan som vi också ska prata om lite grann om vi hinner. Men Torbjörn, den tyska tabloiden Bildzeitung, Europas största tidning, de hade ett längre reportage om Sverige i veckan med rubriken Europas farligaste land. Många såg det här som en enorm överdrift. Vad tycker du?
Ja, men, alltså, grejen är att det är inte så många år sedan som vi var väldigt upprörda för vi uppfattade att hur internationell media hade misstolkat oss. Ni kommer ihåg Donald Trump, vad var det? Är det 2017-2018?
Däromkring.
Och det var ju ett ramaskri liksom, i Sverige. Men hur kan han säga så om Sverige? Och nu sitter vi här som att det skulle vara så att alla, att det är självklarhet att det är så som det är. Så har vi alltid tyckt, det har vi inte alls gjort. Det har inte alls gjort. Alltså det är bara för några år sedan när vi satt och försökte prata bort detta.
En annan fråga som har tagits upp i relation till det här är den så kallade gangsterrappen som har diskuterats en hel del. Bland annat framträdde gangsterrapparen ska jag säga, Alex Cici i radions Studio 1.
Gangsterrap har nästan blivit så att det går hand i hand med kriminell glorifiering. Det har nästan blivit en kultur där det ska romantiseras och glorifieras. Och det tror jag att många i branschen kan hålla med om. Om du ställer en kriminell bredvid en gangsterrappare så kommer du inte kunna skilja dem åt. Attributerna är precis samma saker och idealen är i många mån ganska lika.
Där kan man snacka om att ta ansvar. För att han sa ju också att jag är definitivt skyldig till det här förroingen. Och jag har tjänat pengar på det här och så vidare. Men samtidigt känns det lite välbekant liksom att vuxenvärlden förfasas över ungdomskultur. Och att det skulle vara huvudskälet. Vad tror du, Anna-Karin, som är inne på pedagogiskt arbete? Kan det verkligen vara så?
Problemet är ju det som sker i samhället som rapmusiken skildrar, inte rapmusiken i sig.
Men att de är en del av det här
ja,
själva.
Ja, och det som man kan höja på ögonbrynen åt här är ju att till exempel musikchefen på P3, Anna-Karin Larsson, namne. Hon uttryckte det så här att hon kan inte alls se att rapmusiken glorifierar våld. Då undrar jag om hon inte hör vad de sjunger.
Ja, det var ju en udda, för det säger ju till och med rapparna själva.
Ja, precis. Det är ju det vi har läst om igen nu efter det här hemska har hänt och så vidare. Att det är en del av nerven i musiken. Det är också så att man ska gasa i det. Det ska bli värre och värre, så att säga. Och det ska gärna ha bas i verkligheten. Men nej, jag kan inte säga att det liksom roten är inte musiken här. Och det är bara ett slag i luften att säga att den ska förbjudas. Mm. Och så där, va? Utan den får finnas. Problemet är väl om det är väldigt... De här grupperna vi talade om tidigare, de unga pojkarna exempelvis, som är lite på glid, på väg att åka på glid. Då, när de får access till den här musiken och fångas av... Allt är det som finns där utöver, så att säga. Den världen som skildras i musikvideor och liknande. Det är väl, man kan väl fråga sig så här, varför har så många 10-åringar fullt koll på det idag?
Det kan vara
det. Ja, då vänder man sig till föräldrarna då. Om de kanske skulle ta en liten titt på vad de gör med sina mobiler och så vidare.
Mm. Men jag tänkte att, kan jag få vara lite moraliska konservativ här? För att jag är mäkta upprörd över det med gangsterrappen. Och jag tycker att det ska jämföras med vit maktmusik. Alltså vi accepterar ju inte, det kan vara hur trevlig nazistisk musik som helst. Alltså är det nazistisk musik så vill du inte ha den. Och för mig är det samma sak. Det spelar ingen roll vilka konstnärliga kvaliteter det har. Om det handlar om att uppmana människor till att mörda och döda så är det oacceptabelt.
Men är det ett yttrande? För det här handlar ju om att vi har en vidsträckt yttrandefrihet i Sverige. Det är ju förbjudet att hetsa mot judar och så vidare som nazister gärna gör. Men är det förbjudet att berätta om att man skjuter folk i huvudet?
Jag företräder inte att det ska vara förbjudet. Däremot så tycker jag att det är omoraliskt och jag tycker att det är orimligt att P3 på det sätt som man har gjort har hyllat och lyft fram den här typen av musik. Absolut.
Men vi ska ju inte ha någon granskningsnämnd heller som går igenom texter och bedömer liksom det moraliska, sen om det är hets mot folkgrupp eller något olagligt. Men sen kan man ju liksom tycka så här som person själv. Alltså, om jag nu höll i ett musikprogram och jobbade på radio, det är tur att jag inte gör eftersom jag inte kan något om det. Men det är klart att det inte skulle jag välja att spela gangsterrap. Det finns väl mycket annat man kan välja istället.
Men det verkar ju som att några av de mest streamade artisterna håller på med det här. Och då blir det ju ganska svårt för P3 som vill vara relevanta för kidsen och så vidare.
Ja men det är väl det förstås. Liksom. Men det är klart att det ändå finns ett val. Men jag tror att gränsdragningsfrågan är ju jättesvår. För det är klart att de vill ju också på något vis hänga med sin tid. Det först, kan jag på ett vis förstå. Så jag tror inte på granskning av texter, det tror jag inte.
Först Anna-Karin, sen Torbjörn, sen vidare.
Det finns ju ett ganska stort mått av dubbelmoral i detta, vilket du tangerar bra, Torbjörn, i det du just sa. Men i det ligger också att man har betraktat den här musiken som underifrån kommande. Alltså det vill säga det är individer vid samhällets utkant så att säga. De slår underifrån varför de då ska få den här uppmärksamheten. Och man gullar med dem på ett sätt som är ganska motbjudande. Och om någonting kommer ut ur denna diskussion om musikens vara eller inte, så är det väl en tillnyktring kring att, så att säga, som Anna-Karin Larsson då borde göra, lyssna på vad de faktiskt sjunger.
Vi får väl hoppas att hon gör det, men att hon kanske ändå inte riktigt har förstått vad som sjungs eller tycker att det är okej. Okay. Torbjörn, sista ordet till dig.
Alltså, en praktisk grej är att mycket av detta handlar om att tvätta pengar. Alltså de här spelningarna är ju ett sätt att tvätta pengar. Så det är oerhört naivt liksom, när Petra säger de är så välspelade och därför ska de få pris. Alltså, ofta är de mycket spelade därför att det är ett sätt att tvätta pengar.
Aha, det var faktiskt nytt för mig. Intressant. Vi låter den spaningen avsluta det här segmentet och så går veckopanelen från kvartal vidare. I onsdags intervjuades utbildningsminister Anna Ekström i SVT-programmet 30 minuter och berättade då om ett nytt förslag för att förhindra skolsegregation i landets kommuner.
Skolinspektionen ska kunna säga nej till en friskola på den grunden att likvärdigheten försämras och det försvårar arbetet för en likvärdig skola i en kommun.
Om etableringen av en friskola i en kommun leder till en ja, det man brukar kalla för ökad skolsegregation, då ska Skolinspektionen kunna stoppa det?
Då ska Skolinspektionen kunna stoppa det. Och idag finns det för lite muskler för Skolinspektionen att stoppa på grund just av likvärdighetsskäl.
Mm, så långt Anna Ekström. Det finns andra förslag också i samma stil. Ta bort möjligheten att ställa sig i kö till populära skolor och införa vinstförbud för de koncerner som driver friskolor. Åsa Domeij, det verkar som att regeringen, där ju även Miljöpartiet ingår, har bestämt sig för att verkligen begränsa friskolornas frihet på olika sätt. Vad tycker du om det?
Jag tycker att man pratar om en hel del fel frågor. Jag tycker att man ska ta bort kösystemet. Helt okej. Helt okej också om man säger nej till friskolor som kan vara segregerande. Men det tror jag är väldigt ovanligt att de kan. Det som är elefanten i rummet här, det är ju att det är de kommunala skolorna som är segregerande. Nu har jag ett Uppsala och Stockholms perspektiv. Och det är för att för de skolorna gäller skollagen. Och där finns något som heter närhetsprincipen. Och de populäraste skolorna är inte friskolorna, utan det är de kommunala skolorna som ligger centralt. Och där köper man plats till sina barn. För där kan man köpa en dyr lägenhet i närheten av den populära skolan. Eller om man har bekanta kan man skriva sitt barn där. Och det gör att om barn från landsbygden eller förorterna vill gå i de här populära skolorna så är de chanslösa om de inte kan skriva sig där. Där är det plånboken som gäller. Men i friskolorna är ju problemet är ju då förstås det här kösystemet som man kan ta bort. Och det här är ju faktiskt ingen som vill prata om det, utan istället pratar man om vinsten som är ett problem. Jag tycker det stora problemet är när friskolor går med förlust. Det är det man bör prata om, för att om de går i konkurs då måste ju kommunen ta hand om de här barnen. Jag tycker att friskolorna, de skulle få avsätta en del av de pengar de får till en typ av fundering. Så att om de går i konkurs så ska då kommunen få ett ekonomiskt stöd från, låt oss kalla det, friskolefonden helt enkelt.
Men det här var många olika frågor som var jätteintressanta allihop egentligen. Men om vi tar vinsten...
Det här är den totala lösningen jag försökte komma med.
Mycket bra. Nej, men det jag tänker är att vinstförbudet grundar sig i att man tycker att det är omoraliskt att de tar in skattepengar och sen kanske de skippar kuratorn och gympasalen och sen så får de massa vinst och de skickar till något skatteparadis. Är du okej med det så att säga? Att de driver ju skolan uppenbarligen effektivt då?
Jag är inte ett dugg okej med skatteparadis. Det där bör ju skärpas. Men den som levererar lekställningen till skolgården eller potatisen eller buskarna och planteringarna på skolgården ska inte heller få skicka sina pengar till skatteparadis. Det ska ju inga företag få göra överhuvudtaget. Och dessutom så ska det ju vara kvalitet. Då ska man ju ha krav på vad som ska finnas, till exempel skolsköterskan och skolkuratorn. Så att jag är emot friskolor som går med förlust utan att ha fundera pengar, och jag är också emot låg kvalitet, och jag är emot kösystemen då.
Så ja, att, spännande. Ja. Vi släpper in Torbjörn här först och sen Anna-Karin.
Nej, men om vi ser på din fråga då, just det här specifika förslaget, så nu blev väldigt mycket fokus på segregation, men egentligen så handlar det ju inte bara om det, utan det handlar om att problemet idag är ju att det kan vara så att en välfungerande skola i en kommun behöver läggas ner därför att öppnas en friskola. sagt så lämnar ett antal barn de skolorna och då behöver liksom, då drabbas liksom andra barn, alltså de föräldrar som är nöjda med sin kommunala skola, och det har vi nu ett antal exempel runt omkring i Sverige, inte så mycket här, kanske här i Stockholm, men i Göteborg så är det en jättestor diskussion där även de borgerliga företrädare driver på kring detta därför att det finns sådana exempel, och det tycker jag, alltså vad man vill, det är att man inte ska få öppna en friskola om det får negativa konsekvenser för befintliga kommunala skolor. Och det tycker jag är helt rimligt, och det är det som Anna Ekströms förslag handlar om.
Vi har exemplet Nyköping som ofta tas upp. Där slog man ihop alla kommunala högstadieskolor till en enda skola. Och i början så var andelen, tror jag, utrikesfödda där 18% eller så. Och sen så tog det bara några år. Så ploppade friskolorna upp som svampar i jorden. Svenskfödda elever drog dit. Och nu är det 40% utrikesfödda. Och ja, är det ett exempel? Det skulle man inte fått göra då egentligen om Skolinspektionen skulle tillämpa den här nya lagen.
Nej, det har jag aldrig hört som exempel. Alltså det har jag hört som exempel i de kommuner där man har kommunala skolor där föräldrarna är väldigt nöjda. Alltså det handlar inte minst om byskolor. För vad som händer är att du har små byskolor som har väldigt, alltså de är precis på marginalerna klart sitt elevunderlag. Så öppnas det en friskola, de tappar några och de ramlar under och behöver stänga ner. Och alla andra barn som var jättenöjda med sin byskola behöver lämna den. Till det förslaget handlar om att kommunerna måste ha planeringsförutsättningar så att alla barn, och alltså jag har flera barn, jag har tre barn, och jag skulle bli fly förbannad om det öppnades liksom i min kommun friskolor som gjorde att min väl fungerande kommunala skola läggs ner. Alltså för att frihet måste vara både för de barn som går i friskola men också för de barn som har en bra och väl fungerande kommunal skola.
Anna-Karin?
Alltså, huvudproblemet här är ju att det sker en kollision med skolans kompensatoriska uppdrag som regleras i skollagen. Och därigenom ska skillnader emellan de förutsättningar eleverna har med sig hemifrån utjämnas med skolans hjälp. När en friskola som drivs som ett aktiebolag etablerar sig i en tämligen resursstarkt område, då flyttar så att säga barn från resursstarka hem in i denna skola och försvinner från just den typen av skolor som du just nämnde. Dessa elever klarar sig med i större grupper. Man kan ha större klassenheter. De klarar sig också med högre grad av självständigt arbete utan att det straffar sig i vad de presterar i kunskapssteg eller i prov och bedömningar och liknande. Så då har den effekten där att de kanske inte når sin kunskapsmässiga topp, men skolan har fortfarande ett hyfsat resultat. Men de har då mindre, så att det kostar mindre att driva den här formen, alltså mer vinst. I den kommunala skolan sker samtidigt följande. Alla de bra eleverna försvinner. Och vi har en betygsspiral neråt bland de elever som är där. Så att den här kompensatoriska effekten blir påverkad av att vi har det system som vi har idag.
Ja, en timme går fort när man har roligt. Så att jag tänkte att vi tar det lite kort här på slutet med en fråga till er alla tre. Vart är vi på väg i Sverige vad gäller privata vinstdrivna aktörer i välfärden i allmänhet och i skolsektorn i synnerhet? Var befinner vi oss om, säg, 10-20 år, Åsa?
Ja, jag tror ju när det gäller skolan så det är de kommunala alternativen som är populärast, och friskolorna är inte så stora, och jag tror inte friskolorna kommer öka något mer. Och sen så tror jag när det gäller i övrigt så kommer nog det här privata vara mer lite komplement. Jag tror att det är över det här där de ökar i väldigt snabb takt.
Eldorado för riskkapitalister är över i välfärden, låter det som att du tror då. Ja,
det tror jag.
Vi går vidare till dig, Torbjörn. Vad tror du?
Men jag har samma uppfattning. Jag tror att det är just skolan som... Jag tror att de vinstdrivande skolorna kommer vara mer eller mindre borta om ett antal år. Det tror jag.
Pendeln har svängt, så att säga.
Absolut.
Och Anna-Karin?
Jag hoppas väl på detsamma. Och jag hoppas också att det här oskicket att döpa skolor till vad de absolut inte är, så som vetenskapsskolan, kunskapsskolan eller något liknande, upphör. För att det, om något, är det bara en signal på att okej, här lär barnen sig verkligen ingenting.
Okej. Åsa, en sista replik.
Jag bara säger så här. Tar man bara bort den här närhetsprincipen och ger alla i kommunen samma rättigheter, då behöver ingen välja friskola mot sin vilja.
Intressant. Understryker ditt tidigare budskap. Därmed, kära panelister och ärade publik, är vi på upploppet i den här veckopanelen. Det sista vi ska göra är att höra vilka ni vill kora som veckans person eller om ni har fastnat för ett veckans ord eller citat. Vill du börja, Anna-Karin?
Ja, jag brände ju mitt senior där i början. Så att jag tar en person som i alla fall för mig personligen betytt något extra den här veckan. Och det är Lena Nyman i Salig åminnelse. Jag såg filmen om hennes liv häromdagen. Och den grep mig oerhört mycket. Gå och se den om ni inte redan har gjort det. Och få en mycket stor respekt och beundran inför denna fantastiska skådespelare. Och känn irritation retroaktivt över Vilgot Sjöman som på ett mycket fult sätt utnyttjade henne. Jag gjorde det i alla fall. Och tänk på Tage Danielssons vackra ord om denna späda gestalt i vilken det bor ett så stort geni.
Veckans person, Lena Nyman, skådespelerska alltså. Torbjörn?
Lite på spontant så kör jag en låttitel som passar bra, vi sitter ju bredvid ABBA-museet. Just a Notion som kom för exakt en vecka sedan. De släppte ju sin första låt på 40 år någonting, va? Och alltså jag känner mig lite så här höstdeppig som man kan göra så här. Och när jag är ute och promenerar så har jag låtit den rulla i telefonen. Och den piggar verkligen upp. Så jag tipsar om detta. Kör den i telefonen så blir man, känns lite bättre i höstmörkret.
Alltså veckans personer, ABBA med veckans låt då?
Ja, något sånt.
Ja, bra. Åsa Domeij, avslutningsvis.
Ja, Glasgow har jag tänkt på väldigt mycket. Det är ju upptakt nu till den stora klimatkonferensen.
Så veckans stad, Glasgow helt enkelt.
Ja, det blev faktiskt veckans stad. Men en stad är ju också ett ord, så det måste väl vara godkänt.
Absolut. Det här var veckans panel i vart fall. Och stort tack panelisterna för att ni kom. Åsa Domeij, hållbarhetschef på livsmedelsjätten Axfood. Torbjörn Holle, ekonom på LO. Och Anna-Karin Wyndham, doktor i pedagogiskt arbete i Göteborg. Och förstås, ett stort och varmt tack till alla er här i publiken. På paus! Ni höjer verkligen stämningen. Tack för att ni kom. Ridån halas då sakta ner över den scen där veckopanelen har utspelat sig och avhandlat allt från skjutvapenvåld till gangsterrap och stulna barn som lämnas till adoptioner. Även i övrigt har vi som vanligt haft en späckad vecka full av text och ljudpubliceringar. I fredagsintervjun intervjuades Aida Hadzialic, en gång beskriven som något av socialdemokratins politiska underbarn. Idag är hon äldre och rikare på såväl positiva som negativa erfarenheter. Och visste ni att säkerhetspolisen hade en underrättelseoperation igång under natten då Olof Palme mördades? Inte. Nej, inget att skämmas för. Det visste nämligen inte Palmeutredarna heller till en början. Det kunde Kvartal avslöja i veckan. Men enligt nyligen släppta dokument som Kvartal har läst inledde Säpo så kallade ryssrotel den dagen en operation. Något som skulle kunna kasta ljus kanske över de många vittnesobservationer av män med walkie-talkies under mordnatten. Det är lite av det du hittar om du botaniserar på kvartal.se tillsammans med denna och andra veckopaneler och fredagsintervjuer förstås. Jörgen Wittfeldt heter jag. Ha nu en fin helg.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.